Då kan vi inleda vår gudstjänst i Jesu namn. Och sonens och den helige andes namn. Låt oss be. Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. I Galaterbrevet fjärde kapitel skriver aposteln Paulus att när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Idag firar vi alltså Jungfru Marie bebådelsedag, som är den dagen i kyrkoåret då vi firar just detta, att Gud, när tiden var fullbordad, sände sin son till världen för att friköpa dem som stod under lagen, så att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Detta väldiga evangelium lät Gud ske genom att låta sig själv födas av jungfrun Maria och bli människa, ställd under lagen. Det som vi varje söndag bekänner i vår trosbekännelse med orden "Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria." Det är på Marie bebådelsedag som detta stora och ofattbara tar sin början. När den helige ande befruktar ett ägg i jungfrun Marias moderliv. och förenar det gudomliga med det mänskliga i Jesus Kristus, som på detta sättet blir sann Gud och sann människa. Jesus, vars ursprung är före tiden, från evighetens dagar, som den gammaltestamentliga texten uttrycker det idag, lämnar nu sin tron av kristall, som vi sjunger i julsalmen, och börjar sitt mänskliga liv som ett litet embryo i Marias livmoder, och följer sedan den mänskliga utvecklingen och föds som ett litet mänskligt barn. Detta som vi brukar kalla för jungfrufödelsen är en av vår kristna tros grundpelare och något vi måste tro och bekänna oss till. För utan den så skulle inte Jesus ha kunnat friköpa oss som stod under lagen, eftersom Gud krävde ett felfritt offerlamm för att ta bort världens synder. Och på grund av att ingen människa var eller är utan synd, så behövde Gud själv, som är helig och utan synd, bli människa i Jesus, för att av kärlek till dig och mig ta på sig våran och hela mänsklighetens synd och skuld inför Gud och dö i vårt ställe. Hur Jesu två naturer som sann Gud och sann människa hänger ihop är vårt förnuft inte kapabelt till att förstå. Men trots det så kan och måste vi tro att det är så. Det säger skriften. Och när det gäller tro och förtröstan på Guds ord och löften får vi i dagens texter två föredömen i Abraham och i Maria. De trodde Guds ord och löften trots att de inte kunde förstå hur det skulle gå till. Men de var båda övertygade om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Men hur är det med oss? Har vi samma tro och förtröstan till Guds ord och löften som Abraham och Maria? Är det inte ofta så att vi misstror Gud och försöker klara oss på egen hand? Istället för att vända oss till Gud i bön och hjälp om tröst i svåra och tunga situationer, försöker jag lösa problemet på egen hand. Eller jag vet att Gud i sitt ord har lovat att alla som tror på honom ska få syndernas förlåtelse, rättfärdighet, frid och salighet och evigt liv. Men jag vill inte eller vågar inte tro att det gäller mig. Jag kan inte acceptera att jag får det av nåd helt gratis utan att ha förtjänat det. Och jag misstror Guds ord och löften. Hur ofta är inte min själ för svag för att tro och lita på Guds löften? Att sätta all min tillit, min förtröstan och mitt hopp till honom som ensam kan rädda oss från mörkrets välde och föra oss in i sitt eviga rike. Hur sällan har jag inte samma tro och hopp som Abraham hade, när han trots allt, att allt hopp var ute, ändå trodde och hoppades att han skulle bli far till många folk så som Gud hade lovat honom. Hur ofta tvivlar jag inte istället på Guds löften om tröst, hjälp och förlåtelse och evigt liv och misstror Gud både i mina tankar, mina ord och mina handlingar. Ja, vi är alla syndare som sitter fast i mörkrets välde och som inte kan ta oss ut på egen hand. Men ser du inte att du är en syndare, så be Gud om att han utransakar ditt hjärta och prövar dig. Och be honom om att han visar dig om du är på en olycksväg och att han leder dig på den eviga vägen. Till dig som har fått se din synd och som kanske känner dig misslyckad som kristen eller inte vågar tro på hans löften att de gäller också dig, så säger Jesus: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är alltså just för dig som ser din synd, som ser att du allt för ofta misstror Gud och känner dig misslyckad och ovärdig som Jesus har kommit för att frälsa från mörkrets välde. Han har kommit för att mätta dig som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Jesus säger i bergspredikan: saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Och saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Vi ska snart få fira nattvard. Och om du hungrar och törstar efter rättfärdighet och ser att du har behov av syndernas förlåtelse, bjuder Herren dig idag till sitt nattvardsbord för att ta emot hans kropp och blod som är utgiven och utgjutet för dig just till syndernas förlåtelse, liv och salighet. Men låt oss nu först med frimodighet komma inför honom och bekänna alla våra synder och be honom om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. Mm. Himmelske Fader, du som utvalde jungfru Maria att bli mor åt vår frälsare, fyll oss med din nåd så att vi liksom hon säger ja till din heliga vilja och med henne gläds åt att din son blev människa. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på jungfru Maria bebådelsedag. Och texterna hittar vi på sidan 354 i de här små röda böckerna. Och vi lyssnar till den andra årgångens läsningar. Först den gammaltestamentliga läsningen ifrån Mika kapitel 5. Så säger Herren, du Betlehem Efrata, som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då han som ska födas har fött. Den tid då hon ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och det ska ha ro, till han ska då vara stor in till jordens ändar. Och vi lyssnar också till dagens episteltext från Romarbrevets fjärde kapitel. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades Abraham att han skulle bli far till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron på att han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och av Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det första kapitlet. Och det är alltså evangelietexten också för första årgången. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt." Maria sa: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss nu bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. vara med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gode helige Ande, kom du till oss och upplys vår själ. Ge den liv och tala du till oss. Herre, ditt ord ger oss kraft, mod och vilja att följa dig. Tala du, Herre, ditt ord till oss in i våra hjärtan så att vi likt Maria kan i tro på dina löften gå din väg och följa din vilja. För Jesu Kristi skull. Amen. För Gud är ingenting omöjligt. Det var ängeln Gabriels svar till Maria när hon i dagens evangelietext frågar hur detta under ska gå till. Ingen man hade ju rört henne. Men både hon och hennes släkting Elisabet skulle få vara sin son genom ett under. Elisabet hade under lång tid inte kunnat få några barn tillsammans med sin man Zacharias. Och nu var de båda gamla och möjligheten till att få barn på naturlig väg hade gått förlorad. Maria däremot, hon var ung och fruktsam. Men hon hade ännu inte haft någon man som kommit nära henne. Det var alltså osannolikt och mänskligt sett omöjligt att de här två kvinnorna nu skulle få vara sitt barn. Men för Gud är ingenting omöjligt. Och genom ett under så blir båda två gravida med varsin son. Men det är inte vilka söner som helst som de väntar. Utan de bär på två barn som Gud genom sina profeter har lovat att sända. Genom profeten Malaki ger Gud löftet om Elisabets son när han säger: "Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig." Det är löftet om Johannes döparen som skulle komma för att förbereda folket att ta emot Messias, Immanuel, Gud med oss. Det barn som jungfru Maria nu bär och som profeten Jesaja fick förmedla löftet om när han skrev: "Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel." Det är alltså löftenas söner som de båda kvinnorna nu bär i sitt moderliv, Messias och hans vägröjare. Därför blir temat för den här predikan mötet mellan löftenas barn, mötet mellan löftenas barn. För i dagens predikotext som vi nu ska läsa, så hör vi om mötet mellan Herrens mor Maria och hennes släkting Elisabet. Men vi läser nu predikotexten för andra årgångens läsning som är hämtad ifrån Lukas första kapitel, vers 39-45. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Judabergs bygd och gick in i Zacharias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig att min herres mor kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse." Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi möter alltså här Herrens mor Maria och hennes släkting Elisabet som fick lov att bära Johannes döparen. Båda var vid det här tillfället gravida och väntade sina söner. Och det var alltså också det första mötet mellan löftenas barn. Men i detta möte är det djupast sett bara en som är i centrum, nämligen Marias son, Jesus Kristus, världens frälsare, den utlovade Messias. Vi hör egentligen ingenting om Jesus barnet i vår text. Utan Jesus ligger stilla och är passiv i Marias mage. Ändå så är det han som är i centrum. Han är orsaken till Marias besök hos Elisabet och det är han som skapar reaktionerna hos Elisabet och barnet hon väntar. I denna predikan ska vi stanna inför tre personer som kommer nära frälsaren i dagens predikotext. Och först stannar vi inför Johannes, Messias vägröjare. Två gånger i predikotexten nämner evangelisten Lukas att barnet i Elisabets mage spratt till när hon hörde Marias hälsning. Det verkar som om Lukas av någon anledning vill poängtera att Johannes där i Elisabets mage blir medveten om frälsarens närvaro. Att ett barn rör sig i Marias eller en mammas mage är ju inget speciellt. Det gör ju alla barn och vi kan fundera över varför detta är viktigt och överhuvudtaget betydelsefullt i detta sammanhanget. Många menar att det bara var fosterrörelser och inget mer. Men Elisabet som i samma stund blir uppfylld av den helige ande vittnar om att barnet i hennes mage spratt till av glädje. Ändå så är det lätt för oss att tänka att det där är en efterkonstruktion som Elisabet eller Lukas har gjort för att förstärka berättelsen. Men i Guds ord så finns inga efterkonstruktioner, utan hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning. Och därför är jag också övertygad om att det inte bara handlar om fosterrörelser, utan det ligger en djupare mening och förståelse i denna för oss lite märkliga notering. Det hänger nämligen samman med ängelns profetia som Johannes far Zacharias fick höra i templet några månader tidigare. Då ängeln sa till honom att Johannes skulle bli stor inför Herren och att han redan i moderlivet skulle bli uppfylld av den helige ande. Och det är vad som sker när nu Elisabet får höra Marias hälsning. Både Elisabet och Johannes blir då uppfyllda av den helige ande. Och Johannes spritter till i glädje när han möter frälsaren i Marias mage. Det är en glädje dels över att frälsaren nu äntligen är på ingång i världen. Att Guds frälsningsplan går mot sin fullbordan så som han har lovat. Men det är också en personlig glädje att få komma nära frälsaren och bli fylld av hans helige ande. Samma glädje som du och jag också får lov att ha över frälsaren. För när du kommer till gudstjänsten möter också du frälsaren och kommer nära honom i Guds ord och i sakramenten. Ett möte som du också kan få där hemma i din bön och bibelläsning. När Gud får möta dig kan stora saker ske i ditt liv. För i mötet med frälsaren kan den helige ande skapa och förnya tron i ditt liv. Han vill på så sätt fylla dig med sin ande, leda dig på helgelsens väg så att du blir mer och mer lik Jesus. Det blir du inte av egna ansträngningar utan genom att varje dag leva nära frälsaren. Johannes blev redan i moderlivet uppfylld av helig ande för sin mycket specifika uppgift att gå före Herren och bana väg för honom. Ängeln profeterade om honom och hans gärning och sa till Zacharias: många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Och uppfylld av den helige ande kunde Johannes senare i profetisk anda säga om Jesus: se Guds lam som tar bort världens synder. Samma ande som gav Johannes frimodighet, kraft och andlig klarsyn vill också ge dig detsamma. Och med hjälp av samma ande som bor i dig som tror på Jesus kan du få nåd och kraft att säga detsamma till din vän, arbetskamrat eller släkting: se Guds lam som tar bort världens synder. För det andra så ska vi stanna inför Elisabet, Johannes mor. När Elisabet fick höra Marias hälsning uppfylldes hon av helig ande och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig att min herres mor kommer till mig?" Och så vidare. Elisabet framträder i dagens predikotext som en profetissa som uppenbara saker som inte har förklarats för henne. Den heliga ande som har uppfyllt henne låter henne veta vem Marias son är och att Maria i tro har svarat på Guds kallelse att bära frälsaren. Och hon inser att hon står inför sin herres mor och fylls av ödmjukhet och förundran. Uttrycket att bli uppfylld av helig ande återkommer på ett antal ställen i skriften. Det innebär i biblisk mening att en person får extra kraft från höjden när det behövs. Stefanus till exempel, när han utsattes för lidande på grund av sin tro och sin predikan. Paulus när han såg och avslöjade Satan i trollkaren Elymas på Cypern. Eller Petrus som inför stora rådet blev uppfylld av den helige ande och frimodigt predikade evangeliet om Jesus för dem. Vid speciella tillfällen kan alltså en människa bli uppfylld av den helige ande och på ett särskilt sätt bli beklädd med kraft från höjden. Och ofta följs det av en kraftfull och frimodig predikan av Guds ord. I Lukas evangeliets första kapitel läser vi också om Johannes, att han skulle bli uppfylld av helig ande redan i moderlivet och att både Elisabet och Zacharias blev uppfyllda av helig ande när de profeterar och vittnar om det Herren har uppenbarat för dem. Men skriften använder inte bara uttrycket att bli uppfylld av helig ande utan också att vara uppfylld av helig ande. Det står till exempel om Stefanus och Barnabas att de var män uppfyllda av tro och den helige ande. Som döpta och troende kristna så har vi alla fått den helige ande som gåva. Men ibland så kan vi möta människor som Guds kärlek verkligen strålar igenom. De har fått nåden att se ännu mer av frälsaren och låtit sig påverkas av Guds ord så att de blivit mer lika Jesus och fått skörda en stor del av andens frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och det för att de levt nära frälsaren i bön, bibelläsning och gudstjänst. Och samma helgelse finns beredd för dig som vill bli mer lik Jesus. Men det är inget du själv tar dig eller förtjänar, utan det är en nåd och en gåva som Gud ger dig som lever om du lever nära frälsaren. Det står om Zacharias och Elisabet att de båda var rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De levde kort sagt nära Gud och lät hans ord forma deras liv, vilket gör dem till våra förebilder. De levde i väntan på Messias som skulle komma för att återlösa sitt folk enligt löftena. Och när Elisabet nu förstår att löftena hon byggt sitt liv på äntligen ska gå i uppfyllelse kan hon inget annat än att reagera med ödmjukhet och förundran när hon möter frälsaren i Marias mage. Det sista vi ska stanna inför är Maria, Herrens mor. Maria, Herrens mor. Det första vi hör om i dagens predikotext är att Maria, som precis fått uppleva ängelns besök, nu beger sig till sin släkting Elisabet för att berätta om vad hon varit med om. Kanske hade hon ingen närmare släkting eller väninna som hon ville eller kunde dela detta väldiga under med. Och hon beger sig till Juda bergsbygd för att berätta och dela sin glädje med Elisabet. Väl framme hos Elisabet hinner Maria knappt säga hej förrän Elisabet prisar henne salig när hon säger: "Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse." Maria, hon svarade i tro på Guds kallelse att bli mor till Guds son, världens frälsare. När hon sa: "Se, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt." Därför ska Maria också äras och prisas salig av oss för sin uppgift. På samma sätt som Elisabet gjorde när hon sa till Maria: salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Maria, hon ska prisas salig därför att hon som den nya Eva inte svarade Gud med olydnad, utan istället svarade med lydnad och ställde sig till förfogande som Herrens tjänarinna. Och gjorde Guds vilja genom att bära och föda Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Hon ska äras och prisas salig, men inte tillbes. Våran tillbedjan ska bara riktas till Herren som hon fick lov att bära och föda. Det är Maria själv ett bra exempel på när hon vid sitt besök hos Elisabet efter dagens predikotext brister ut i sin lovsång och säger: Min själ prisar Herren och min ande glädjer sig i Gud min frälsare. Ty han har sett i sin tjänarinnas ringhet, och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Maria, hon förhäver sig inte över sin uppgift, utan riktar sin lovsång och tillbedjan dit där den hör hemma, nämligen till Gud som har gjort detta väldiga under i hennes moderliv. Hon var högt benådad, utvald och en välsignad gudfruktig människa. Högt benådad bland kvinnor, men hon var inte för mer eller över andra kvinnor. Men hon var den kvinna som Gud använde för att förmedla sin frälsning. Vi säger om jungfrun Maria att hon var Jesu mor och därmed också gudaföderska. Och det med all rätta, för det är hon, och vi prisar henne salig just därför. Men Jesus skulle senare säga: min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det. Maria var den första som hörde om löftesordets uppfyllelse och som handlade efter det, genom att låta det ske med henne som ängeln sagt. En kvinna refererar senare till Maria och säger: salig är det moderliv som har burit dig och saliga det bröst som du har diat. Men Jesus för då kvinnans tanke bort ifrån Maria själv till Guds ord som han själv förkunnar, och han sa: säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Kvinnan prisade Maria salig, men hennes blick var fäst på Maria som person och inte på barnet som hon hade fått nåd att bära. Och då blir saligprisningen av Maria felaktig. Det viktiga är nämligen inte att vi prisar Maria salig, utan att vi lyssnar till hennes son, Guds ord, och bevarar det. Och det kan vi göra genom att vara nära frälsaren i ordet och i gudstjänsten. För Elisabet så är detta klart. Det är barnet i Marias moderliv och inte Maria själv som är orsaken till hennes välsignelse och salighet. Marias välsignelse är ett resultat av en gudomlig nådehandling som Gud ger som gåva. Hon är välsignad och salig bara på grund av frälsarens närvaro i hennes liv. Precis som kyrkan är välsignad på grund av att Kristus bor i henne genom ordet och sakramenten som förkunnar syndernas förlåtelse och evigt liv genom Jesus. Och det är samma välsignelse och salighet som varje kristen äger när de tror på Kristus. För genom den heliga ande som bor i en troendes hjärta, genom dopet och tron, bär vi likt Maria också Kristus inom oss. Och på ett liknande sätt som Maria fick lov att bära frälsaren in i världen, får vi nu genom den heliga ande också bära frälsaren ut i världen genom vårt liv och vittnesbörd. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet till våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så önskar jag att Guds frid som övergår allt förstånd bevarar era hjärtan och tankar hos Jesus Kristus. Låt oss be. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete, ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss och dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.